Tack så mycket. Amen, får vi säga. Vilken bra sång det där är. Den har så mycket sanning i sig. Och jag kommer koppla lite till en del av orden i den sången faktiskt, i predikan. Just det här, vi sjöng på ett ställe. Allt vi byggt av halm och strå kommer falla, typ. Jag minns inte exakt ordföljden, men det vi liksom bygger i egen kraft på något sätt, det vi ibland kanske tror det är så väldigt flashigt och bra. Det är inte mycket med det i slutändan. För det enda som bär, det enda som håller, det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Och den håller. Och när vi gör saker utifrån Guds nåd och utifrån vad Gud har tänkt med oss, då består det, då får det liv, då blir det mer, då blir det stort. Och jag tror att Gud vill påminna oss om det den här söndagen. Jag heter Johan Jordeskog förresten, jag är pastor här i församlingen. Roligt att få vara här. Jag var inte här förra söndagen. Jag har varit ute på en liten resa till Nordirland tillsammans med styrelsen för New Wine, ett nätverk som vi som församling samarbetar med, förnyelsenätverk. Och vi har besökt en anglikansk kyrka, en statskyrka på Nordirland i Belfast. Och det var grymt spännande att se vad som händer i den församlingen. Hur det växer, hur det bara är så mycket liv. Så jag är jätteinspirerad, jag är glad, jag är positiv. Jag känner att Gud har planer och när vi följer Guds väg så finns det inget hinder för vad han kan göra. Men jag är också lite trött efter att ha varit iväg och vi reste. På vägen hem var jag var i 5 länder i torsdags. Först var vi i Nordirland, sen åkte jag buss till Irland, så flög jag till London och sen flög vi till Norge och så åkte vi bil hem till Sverige. Så det är nog mitt rekord att hinna med 5 länder på en dag. Men det är kul när man har gott sällskap. Härligt, mår ni bra? Skönt. Jag ska läsa från Johannes 12, det som Ulla läste som inledningsord, för jag kommer läsa ett lite längre stycke. Från vers 20 och fram till vers 33. Så om ni har biblar med er så slå upp dem nu så kan ni vara med och läsa. Det är gott att få läsa Guds ord själv. Ni kan slå upp i telefonerna eller i biblarna. Johannes evangelium kapitel 12 vers 20 till 33. Och det här utspelar sig när Jesus han har gått runt en stund i Galileen och områdena där omkring och sen har han nu bestämt sig att gå mot Jerusalem. Och de har precis kommit in i Jerusalem. De är på väg upp till högtiden. Och då står det så här från vers 20. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund som jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa till varandra att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa: det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder Herrens ord. Vi ber. Tack Jesus för ditt ord. Tack för Bibeln. Tack att vi har tillgång till ditt nedskrivna ord som talar liv in i våra liv. Och tack att det inte är död text utan det är levande text som blir till liv i oss, Gud. Och jag ber att du idag ska få tala in i oss, Herre. Att det här får väcka någonting i oss som gör våra hjärtan mer lika ditt hjärta. Som formar oss till mer Kristuslikhet. Det ber vi om, Jesus. I ditt namn. Amen. Amen. Om inte vetekornet faller i jorden förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Och jag tror att det här måste vara grunden för tolkningen av hela den här texten och det Jesus säger. Det ger rik skörd. Det är på något sätt, det är så det är i Guds rike. Det är så Guds rikets principer ser ut. Det ligger i Guds natur och i Guds folks natur. Att växa, det är det naturliga liksom. Allt som har liv växer. Så är det. Varenda frö, varenda träd, varenda litet djurunge eller människobarn. Om de får rätt förutsättningar så växer de, eller hur? Och det blir mer, det blir större, det blir något annat. Och på samma sätt är det ju i Guds skapelse. Om vi läser första Moseboken, Gud har skapat världen, han har skapat människan. Så säger han till människan, föröka er och uppfyll jorden. Det börjar liksom med två stycken, men han säger det här ska bli mer. Och det vet vi rent biologiskt också, det är så det funkar. Arter utökar sig, de blir fler, de blir större. För det ligger i vårt DNA, i det Gud har tänkt för oss, för sin värld. Och det ligger också i Guds folks natur. Och jag tror att om vi inte tänker så blir det fel och någonting blir i dysfunktion. Liksom. Om vi nöjer oss med att nej, men nu är det så här, vi kan vara nöjda med det här, det är väl bra som det är. Så fort vi börjar tänka de tankarna, då står det inte still utan det börjar istället gå bakåt och det blir fel. Så är det med, om du skulle tänka så med ditt barn, ja, men nu räcker det, jag har en femåring hemma, det är en underbar ålder, jag gillar det. Men om jag skulle säga så här, men nu räcker det, nu får han inte mer mat, liksom. jag är nöjd med en femåring. Liksom. Det skulle bli jättekonstigt. Och han skulle inte stanna utan han skulle snarare till slut dö om han inte fick det han behövde. Utan jag måste ju se att nej, han ska växa. Han kommer bli mer, han kommer bli en vuxen människa. Och det här pågår hela tiden i Bibeln. Det är så jämnt liksom. Gud talar till Abraham, utväljer honom en person liksom. En familj, han och hans fru. Liksom. Och så säger han, ni ska få barn och ni ska få en avkomma, en släkt som är så stor så att liksom, du kan ju titta upp och räkna stjärnorna. Eller räkna sandkornen. Gud ger lite sådana räkneexempel. Det kommer bli stort. Liksom. Och för dem var det ju helt, de var gamla och trötta liksom, och tänker, men hur ska det gå? Liksom? Ja, men Gud har sagt det. Och det blir så. Och det blir ett folk, Guds folk, som blir stort. Och här säger Jesus att när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Det börjar med en person, Jesus. Han kallar 12 lärjungar. På pingstdagen är de 120 stycken som är samlade. Och så talar Jesus om att alla ska dras till honom. Och i uppenbarelseboken kan vi läsa om att det är stora skaror liksom inför tronen. Det här är Guds tanke för oss. Och jag tror att vi måste leva med det. Leva med att det finns mer. Det finns mer av Gud i mitt liv. Det finns mer av Gud i vår församling. Det finns mer och det finns fler som behöver höra om Gud. Om Guds nåd, om Guds kärlek. När jag var i Willowfield, som den heter, den här kyrkan i Belfast, så blev jag så fascinerad över hur de hela tiden levde i detta. Det var en missionell församling, en apostolisk församling i funktion. Vi har pratat mycket om tjänstegåvor här. Att få de fem tjänstegåvorna i funktion av evangelister, profeter, apostlar, herdar och lärare. Och det var så i den församlingen. Alla liksom funkade på sitt område och det gjorde att det växte. Och det blev liv. Vi fick träffa kyrkoherden David McClay. Som när han kom till den kyrkan, det är en gammal liksom stenkyrka. Det var mörk när han kom dit. Det var mörkt i taket, mörka bänkar och liksom, det var en känsla när man kom in att det var väldigt så här, ruggigt liksom. Och så började han ett förnyelsearbete. Han sökte Gud och han kände, han berättade också själv, när han kom dit så var det inget, det var inte lätt liksom. Men de började ett förnyelsearbete. De började sjunga lovsång, tillbe Gud på gudstjänsterna. De bytte ut bänkarna mot stolar. De gjorde lokalen fräschare, målade, gjorde fint så här, om man bara tänker på de yttre grejerna så. Och så började de söka Gud. Och när han kom dit så var det ungefär 50-tal personer som firade gudstjänst. Väldigt hög medelålder på dem. Inga barn, fanns inget ungdomsarbete, inget sånt. Idag samlar de 700 personer varje söndag på 4 olika gudstjänster. Och det är alla generationer. Och det är fullt med liv. Och i allt de gör, det var det som fascinerade mig, så har de hela tiden fokus på att fler måste få höra om det här. Fler måste få veta. Fler måste få veta. Det här är inte en klubb liksom för oss som redan är invigda, utan fler måste få vara med. Vi måste dra med oss andra. Och de var så tydliga med det. Vi har ett jättetydligt centrum vad vi tror på. Jesus Kristus som har dött och uppstått. Det vi har sjungit om idag, det vi har bett om, det vi alltid talar om, det vi firar nattvard för. Guds nåd. Men, sa han, vi har en frans liksom, utanför av kontakter som är där vi är mycket luddigare. Liksom, eller så, där det är enkelt att komma in och komma med. De hade otroligt massa olika aktiviteter och grejer. Allt ifrån att bara bjuda på korv med bröd när det händer något i stan för att bygga kontakter med samhället. Till att just nu höll de på med en grej. De hade upplevt att Gud sagt att de skulle knacka dörr, knacka på hemma hos alla som tillhörde deras parish, alltså typ stift eller församling, jag vet inte hur det funkar i Svenska kyrkan, motsvarande grej så i Sverige, men det var flera tusen personer som tillhörde församlingen så på pappret men som inte var gudstjänstfirande, och de var runt och så knackade de på och så ställde de 3 frågor. Jag tycker det var häftigt, så sa de det första: om Gud finns, vad skulle du vilja att han gör för dig i så fall? Och då, många svarade nej, jag tror inte att Gud finns. Nej, men om han finns, vad skulle du vilja att han gjorde för dig? Och då började folk liksom svara, ja, men ja, då skulle jag vilja att han gav mig ett jobb. Jag har sökt jobb här i många år. Eller då skulle jag vilja att jag blev frisk. Eller då skulle jag vilja att, vad det nu var, det kom fram behov. Liksom. Och då kom fråga 2, vill du att jag ber för det? Ska vi be för det nu? Och de sa, de allra flesta sa, ja, det gör vi. Och så fick de be tillsammans med människor i dörrposten. Väldigt enkelt bara, kom helige ande, vi ber för det här behovet. Amen. Och då sa han, när vi gör det, då händer någonting. Då kommer Guds närvaro. Och då förändras samtalet. Då kan man prata på ett annat sätt. För när Gud är där, när Guds närvaro är där, då händer någonting. Och så ställer han 3:e frågan. Skulle du vilja att jag berättar för dig om det största undret som Gud har gjort för dig? Och vill de det så berättar de om korset, om Kristus. Och de har varit runt, de har hållit på i över ett år med detta. Och han är 3 gånger i veckan när det är team ute och gör det här och knacka på och ställa de här frågorna. Och när de gick ut första gången så han som var ledare för det här, han sa han var jättenervös och visste inte hur det skulle bli. Första dörren de knackade på var ingen som öppnade. Andra dörren de knackade på så fick de be till frälsning med den människan. Den ville ta emot Jesus i sitt hjärta och bli en lärjunge till Jesus. Och det där har de sett sen gång på gång. Och det bygger kontakt, det bygger relation, det bygger förtroende. Ihop med allt annat de gör. Och jag var så fascinerad över det där fokuset att hela tiden tänka fler. Och så tänker jag också, jag vill det. Jag är så glad när vi gör saker som fler får del av. Vi får aldrig bli en klubb för de redan invigna. Är ni med på det? Vi är inte en kristen klubb som samlas för att prata om inomkyrkliga saker. Utan vi är här för att presentera Jesus för en värld som behöver Jesus. Och du som är här för första gången idag och du som inte har varit här så många gånger kanske. Välkommen. Lyssna på det vi har att säga. Ta del av Jesu närvaro. För han älskar dig. Han är det bästa som finns. Så Guds närvaro skulle jag säga. Det är en nyckel. När Gud får komma med sin kraft. Då händer någonting. Det, liksom, det kvittar hur mycket vi håller på. Och ska göra häftiga grejer. Eller snygga affischer. Eller vad det än är. Om inte Guds närvaro finns. Så kommer det aldrig förändra människor. Och i den här församlingen som jag pratade om, de jobbar jättemycket med snygga affischer och fräcka grejer. Men det var inte det endast som gjorde att människor kom till tro på Jesus, utan det var ju Guds kraft, såklart. Men det är så lätt att fastna i det. Man ser det yttre, liksom. Men man förstår inte vad som ligger bakom allt det. Guds närvaro. Och just att våga det, att be, kom Gud, gör det du vill. Det är avgörande. Han sa det, de här tre frågorna, det är inget liksom magiskt i dem. Men när Guds närvaro är över en person, då funkar det. Vi har gjort det här, Sande. Jag har varit med folk i teamet som inte bär på Guds närvaro. Då funkar det inte alls. Så då, det blir inte bra. Men när man bär på Guds närvaro, då händer någonting. Och jag längtar efter det. Jag längtar efter att vi ska få bära mer av Guds närvaro i våra liv. Att vi ska få söka vår stads bästa. Att vi ska få se vår församling och även andra saker här i vårt samhälle växa och blomstra. För det är vad Gud vill. Men för att det ska ske så behöver vi låta vetekornet dö. Vi måste dö från våra egna motiv och vårt ego, vår bekvämlighet och vår trygghet. Jag tror det. Eller jag vet det. Jesus, han är ganska harsh, vad heter det på svenska? Hård, alltså sådär. Han säger, om du älskar ditt liv så kommer du mista det. Men om du hatar ditt liv, då kommer du vinna det och få evigt liv. Det är jättehårda ord. Vill Jesus att vi ska gå runt och hata vårt liv? Jag hatar mitt liv. Det känns inte som en så jätteskön inställning till livet. Jag vet inte om man blir så trevlig person om man går runt och hatar sitt liv. Men han sätter de här kontrasterna, tror jag, för att visa på allvaret i att det är inte det egna, mitt liv, det jag bygger runt mig, mitt imperium. Det är inte det som kommer att hålla. Det vi bygger av halm och strå, det kommer falla ändå. Håll inte på liksom älska det för mycket. Men det Gud bygger, det liv som Gud ger dig, där finns nyckeln. Och jag tror det finns saker i våra liv som vi faktiskt behöver dö ifrån. Berättelsen om Jesu död som leder till liv, det är den stora berättelsen. Och det är den vi måste identifiera oss med. Precis innan den här texten så har Maria i Betania smort Jesu fötter med oljan. Och hon har smort honom med olja som ett tecken på hans död egentligen. Att han ska begravas. Och efter den här texten så kommer han in i Jerusalem och vi vet vad som händer. Han döms till döden och han dör på ett kors. Och mitt i allt detta så säger Jesus att vetekornet måste falla i jorden och dö. Men sen, när jag blir upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig. De berättelser jag också hörde från Willowfield, kyrkan i Belfast, det var berättelser om smärta, om lidande, om offer, om människor som hade betalat priset. När David kom till den här församlingen, eller först när han började sin tjänst, han kom till en församling som ganska ung, han var väl mellan 25-30 någonting tror jag, när han började sin första tjänst. Då blev hans fru sjuk i cancer och dog under perioden han var där och tjänade. Och det är väldigt tungt att gå igenom en sån sak. Men han kände i det läget att jag ska inte låta fienden liksom ta det här. Jag ska inte drunkna i sorgen över det här. Så han samlade människor runt sig som kunde bära honom, som kunde be för honom, som kunde tala liv och hopp in i honom. Och det gjorde att han kom ur det där. Och han fick fortsätta sin tjänst. Och kanske blev starkare av det till och med. Och för han vet vad det är när han möter människor nu som går igenom kriser och lidanden. Och när han kom till Belfast så kände han att det här är en tuff stad att vara i. Ni känner säkert till en del av Belfasts historia. Det har varit religionskrig mer eller mindre. Inbördeskrig och paramilitäriska grupper som har hållit på liksom och skjutit knäskålarna av varandra. Under lång tid. Liksom. Och det här ligger nerärvt i människor. Det är mycket lidande, mycket arbetslöshet. Många människor som bara driver runt på gatorna. Och han kände när han kom dit, för han hade tidigare varit ute på kusten i jättevackert område. Så, och så kom han in i liksom en smutsig, trött stad. Liksom. Och han sa, jag gick dag ut och dag in, gick jag upp för gatan här utanför kyrkan och jag bara grät. Jag grät till Gud och jag bad. Och jag grät och jag bad. Och de hade långa böner. De började be. Han sa att vi började ha 24-7-bön långt innan 24-7-bön var ett begrepp. Och de samlades i en del av en hus som hörde till kyrkan som var nedgånget och fuktigt och på nätterna. Det var iskallt. Folk satt med filtar och huttrar liksom, och det var fuktigt runt omkring. Och så bad man. Det var någon som tog varje timme under ett dygn, under liksom flera veckors tid. 40 dagar hade de haft bön dygnet runt. och någon satt där. Han sa, till slut var det svårt att få folk till kvälls- och nattpassen, så det var vi i personalen som fick sitta där. Och de betalade ett pris. De gick före i bön. Och det behövs. Det behövs alltid att vi är beredda att gå den långa vägen om vi vill se Guds rike komma, om vi vill se Guds härlighet uppenbaras, Guds närvaro vila över oss. Idag är det fastlagssöndagen, sista söndagen innan fastan som börjar på onsdag. Då är det askonsdagen. Och sen är det 40 dagar till påsk. 40 dagar av fasta. Så har man traditionellt firat det i den kristna kyrkan och gör fortfarande. Och det har alltid varit en period av rannsakan, av syndabekännelse, av rening inför den kraft som kommer på påskdagen när Kristus uppstår. Och jag tror att vi behöver sådana perioder i våra liv där vi tar ett steg tillbaka, där vi låter Gud komma nära, där vi tar saker och ting på allvar, där vi är ärliga med våra svagheter, våra brister, vår synd och sånt som kommit emellan oss och Gud, så att Guds närvaro kan få bli större. Askonsdagen, det begreppet kommer av att man i många kyrkliga traditioner förr och nu stryker aska i pannan som ett tecken på omvändelse. Att man vill vända bort från det som inte är från Gud. Som ett tecken på rannsaken. Och jag har en skål med aska här. Som vi i samband med nattvarden sen. Du kommer få tillfälle om du vill. Sätta ner tummen där och stryka dig. Eller ta det på handen eller vad du vill. Man blir lite smutsig av aska. Men det kan vara ett bra tecken ibland. Att få göra något sånt där. För att visa inför sig själv. Och inför Gud och inför andevärlden. Att nu går jag in i en period av rannsaken. En tid av död, om du så vill, där jag får dö från det som inte är gott, det som inte behagar Gud, så att Guds närvaro kan bli större, så att vi kan få se frukten av vad Gud vill göra. Och om du vill be den bönen, så stryk lite aska på din panna. Bli konkret också i så fall. Säg till Gud vad det är du behöver hjälp med, vad du behöver släppa taget om. Ibland är vi så allmänna i våra böner. Säg, Gud, jag behöver mer av dig. Och det är en bra bön, det behöver vi. Eller Gud, förlåt för allt som har blivit fel. Och så vet vi knappt själva vad vi menar med det. Liksom. Jag skulle vilja uppmana dig att vara konkret. Jesus var grymt konkret. Han sa till folk, det här är fel när du håller på så här. Eller det här är inte bra för dig. Och så namngav han saker. Och jag tror vi behöver göra det ibland. Inte inför alla eller så där, men inför Gud. Och inför dig själv så du vet, ja, men det är det här. Det är det här jag behöver ta tag i. Vad är det som skiljer dig från Gud? Vad är det som gör att relationen kanske inte är vad den borde? För Gud vill ju ha en nära relation med oss. Och det är inte alltid det blir så. Är det telefonen som stjäl din tid? Ja, men säg det i så fall till Gud. Just nu, jag behöver ta en fasta från min telefon. Och jag vet att det här det är på riktigt ett problem för många av oss. För mig är det i perioder. Och jag behöver verkligen inför Gud säga det. Nu får jag släppa det liksom ett tag. För att istället för att vara med Gud en stund så kanske jag sätter mig bara rent automatiskt och börjar liksom kolla på telefonen. Vi behöver inte det alltid. Eller är det tv-spel? Fasta från det. Är det arbetet? Arbetar du för mycket?
Jag spelar tv-spel.
Ja, du spelar tv-spel. Det kan man göra lite grann ibland. Men man får ha en pappa som säger att nu räcker det. Nu sätter vi en tid här och sen är det slut. Mm. Och när man är vuxen så har man inte alltid en sån pappa som säger det. Men pappa Gud i himlen kan ibland säga det. Arbetar du för mycket? Dra ner på det. Kollar du på porr? Lägg av med det. Försakar du din familj? Sluta upp med det. Ta hand om dem. Tröst äter du? Är du för fixerad av ditt utseende? Vad folk tycker om dig? Shoppar du för mycket? Lever du över dina tillgångar? Vad det än är. Var konkret. Inte för att andra ska veta det, utan för att du ska veta och för att Gud ska veta. Gud vet redan, det är mer för att du ska veta så du kan ta tag i det. Eller har du bara tappat sugen? Har kärleken till Gud svalnat? Har iven för uppdraget lagt sig? När var senaste gången du bad i anden och bara kände Guds närvaro så där starkt? När var senaste gången du ledde en annan människa till tro? När var senaste gången du talade med en annan människa om din tro? När var senaste gången du sjöng lovsång i all din kraft? När var senaste gången du gav av dina pengar bara för att du älskar Jesus? Vad som än kan ha kommit emellan dig och Gud, låt detta bli en tid då du ställer det till rätta igen. Låt oss ta de här 40 dagarna på allvar och på riktigt gå på djupet i våra liv. Behöver du söka själavård? Gör det. Tala med någon och säg, jag skulle behöva träffa någon och prata under en period för att komma till rätta med vissa grejer som jag bara har skjutit undan. Vi har riktad förbön i församlingen som vi kallar det. Ett tillfälle man får sitta och gå djupt in i sår och smärtor från kanske långt tillbaka från din barndom. Prata med mig om du vill ha hjälp med det så ordnar vi det. Var konkret. Och om det har blivit oordning hemma i huset, det blir det ofta tycker jag. Men en sak har jag lärt mig, det blir inte ordning igen för att jag tänker att det ordnar sig nog. Utan det blir ordning om jag bestämmer mig för att nu får vi sätta av tid här för att städa. Eller hur? Jag vet inte om ni känner igen er i det. Eller är det någon som har ett hem där man bara, vi låter det gå någon vecka och så bara, oj, så blev det fint igen. Oftast är det inte så. Men av någon anledning så tror vi ibland det om vårt inre liv och vår relation till Gud att om jag bara låter det vara så ordnar det sig nog. Det blir nog bättre. Det blir inte det. Du måste bestämma dig. Nu vill jag ta tag i det här. Och när vi gör det, när vi städar upp på insidan och låter Gud få mer plats, då är vi i gott sällskap. Jesus har redan dött för oss alla. Han är det slutgiltiga vetekornet som dog. Men han uppstod igen i all sin kraft. Och han lever idag. Och han vill leda oss genom såna här tider av rannsakan, av helande, av upprättelse. För att vi ska få komma ut med kraft. Så får vi komma hit på påskdagen och fira gudstjänst. Det blir dop på påskdagen. Det är uppståndelse, det är fest, det är kraft. Och så får vi bara leva i Guds närvaro. Vi har framtiden för oss, vänner. I Saltaren 86, jag ska alldeles snart avsluta nu. Saltaren 86 och 11, Katrin du kan komma upp förresten. Så står det, visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Och det är en bön tycker jag inför den här tiden vi går in i nu. Visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Jag tänker att vi kan be det tillsammans. Vi kan stå upp och så ber vi det tillsammans. Jag säger först och så säger ni efter. Visa mig Herre din väg. Så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Amen. Amen. Ni kan sitta ner igen och så ska ni få lyssna på Katrin nu när hon sjunger.